Jajamän, hörni, Geekpodden är tillbaka och vi som sitter här idag, det är jag, Magnus Sörensen
och Florian Lindemohara. Och idag har vi ju kanske vad jag skulle säga, nu är det ingen skam över någon av våra gäster, jag älskar alla gäster som har gästats av Geekpodden, men vi kan nog på pappret ha vad man skulle säga är den största gästen vi någonsin haft. Och det känns väldigt pirrigt. Vi sitter här i en konferenssal på Folkets Hus Kulturhuset under Novemberfestivalens 30-årsjubileum och ja... Vem är det som har varit här och gästat?
Ja, men det är Josef Fares och det här är ju en kille med Trollhättekoppling. Det här är en kille som har underhållit oss på många olika sätt och inspirerat oss. Det är ju den här filmaren som började med vinna Novemberfestivalen för 30 år sedan. Han var 19 år gammal. Gangsters and Cash. Första filmen, sen vet vi ju alla vad det gått med Jalla Jalla, Kops och allt han gjorde efter. Sen blev han ju hela världens älskling när han sa fuck the Oscars och levererade spelmässigt med Brothers, A Way Out, It Takes Two och nu senast Split Fiction.
Jo, men så är det ju verkligen. Och när vi för några dagar sedan liksom fick reda på att så här är det. Josef Fares kommer ge er en stund att... Eller Josef Fares kommer dela med sig över sin tid till er i Geekpodden. Då blev både jag och Mange väldigt snabbt... Vi blev både stressade av ren glädje. Men blev också väldigt så här... Hur ska vi göra det här på bästa sätt? Så då började vi kolla tillbaka lite historiskt sett. När i tiden har människor haft möjligheten att träffa kända människor? Och då är det väldigt lätt att tänka på när Fredrik och Filip skulle träffa Steven Spielberg för några år sedan.
Just det.
De fick möjligheten efter att Steven Spielberg skulle släppa en andra världskrigsdokumentär på andra världskrigsmuseet i Los Angeles. Och då fick de möjligheten att intervjua Steven Spielberg, vilket för Fredrik och Filip var en once in a lifetime. Precis som det var för oss idag att få träffa Josef Fares. Så vad de gjorde då, Fredrik och Filip, var att de tog med sig ett helt filmcrew till Los Angeles. De spelade in en dokumentär och de preppade för hur de skulle möta Steven Spielberg. Kruxet var bara att intervjun med Steven Spielberg var endast en minut lång. Så hur kan man fånga hans intresse på så kort tid? Och sagt och gjort, de drar och gör det här. De åker till LA, de preppar, de planerar och de bara brainstormar ihjäl sig liksom. Hur ska vi fånga hans intresse? Och när det väl sen är dags, de står några meter från Steven Spielberg. De ska äntligen få prata med honom. Men så kommer en pressperson fram där och bara, Steven är lite trött idag, han orkar inte. Och de bara, men vänta lite här. Vi har åkt från Sverige, vi har ett helt filmcrew med oss. Vi gör en dokumentär om att vi ska få intervjua Steven Spielberg i en minut. Kan vi inte bara få ställa en fråga? Nej, han orkar inte idag. Ridå. Och vi måste ju ändå erkänna Mange här och nu. Man har ju också tänkt idag, tänk om inte det här blir av.
Jag har inte tänkt så innan förrän du berättade om detta. Alltså, kan det gå så här för Filip och Fredrik när de ska träffa Spielberg? För en minut, då kan det bli så för oss. Sen blåste det över och jag kände att nej, det kommer inte vara något problem. Det här är Josef Fares, han är passionerad, han lämnar ingen i sticket, han ställer upp för han är intresserad av att snacka om detta. Och precis så var det ju faktiskt också. Men jag tänkte så här, om man har en minut med någon och ska ha en intervju, hur väljer du vilken fråga du ska ha på en minut? Snackar de om det i dokumentären? Vilken fråga ska de ställa?
Ja, de jobbar ju hårt med sales pitchen och i det här fallet så pratar väldigt mycket Filip då om att han hade någon farmor eller någonting som sov under något trä i Estland när ryssarna var där och sådana grejer om att okej, krig och hur det har påverkat människor och sådana här grejer. Men han hade ju försökt att berätta den här historien på Gold's Gym i Los Angeles för Denzel Washington någon gång. Mm. Och mitt under historien hade bara Denzel Washington vänt ryggen och gått. Och ännu en gång sa jag Filip då att jag bara fått en ryggtavla i ansiktet när jag försöker sälja in min pitch till någon känd människa. Så att han tänkte, den håller ju inte uppenbarligen den här jätte hemska historien om hans farmor under något träd i Estland och födde något barn eller hur det var. Jag vet inte ens exakt. Till och med jag glömde, för så intressant har den blivit nu när man har skämtat bort den. Men jag hade haft jättesvårt att fånga Steven Spielberg på en minut. Jag hade ju försökt snarare göra något trolleritrick eller gjort något här. Vad kan jag göra som gör att han tänker wow, what a guy.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det här ska bli jättekul. Och du, var det bara jag eller knackade på dörren?
Det knackar på dörren.
Jag går och hämtar han.
Gör det. Josef Fares, välkommen till podden och en extra välkommen tillbaka till Novemberfestivalen där du började för dig, lite började men mycket startade för dig för 30 år sedan.
Ja, visst, det var 1996. Tack för att jag är här nu. Alltså, jag har förstått att ni ville ha mig som gäst länge så det känns extra kul.
Riktigt länge.
Ja, vad kul alltså. När är ni födda förresten?
Jag är född 90.
Och du, 81.
81, ja men då är nästan i samma. Ja. Jag är 77. Ja,
Star Wars-året.
Ja, precis. År. Men ja, Novemberfestivalen betydde sjukt mycket för mig. Det var första mötet med en publik faktiskt. Ja. Första gången någonting jag hade skapat mötte en publik. Så det var väldigt, ganska rörande att vara nu inne här och ha ett snack i Folkets hus. Vad som är,
halva, Kulturhuset.
Kulturhuset, ja. Så det är grymt. Ni är från Trollhättan då?
Jajamän.
Råtrollet du bor. Och jag har alltid varit
ni bor här?
Ja, vi bor här. Jag bor 20 meter bakom huset. Ja, wow. Och du har ju, ja du bor typ någon halvmil härifrån. Ja. Men vi är Råtrollet du bor. Jag jobbar till och med i det huset och har gjort det i 11 år. Så jag är ju liksom Trollhättan bor through and through.
Men hur är det att bo här då?
Fantastiskt. Ja, men jag har alltid tänkt att du är en av oss. Ja. För att, alltså... Jalla Jalla är så förknippad med hela min barndom. Så för mig har du alltid varit en Trollhättebo. Ja. Bara för att du har varit så förknippad med Novemberfestivalen, Film i Väst. Jag ser även Bäckefors som lite en del av Trollhättan, även om Kops var inspelad där. Men ser du dig själv som en Trollhättebo på något sätt? Eller liksom, känner du en koppling hit?
När du säger så, jag tycker det är jävligt mysigt att vara här. Alltså jag kom ju från Örebro. Och jag, det är ju någonting med småstads... feeling jag gillar. Och Trollhättan har jag alltid tyckt om. Alltså. Och jag märkte det nu när jag kom idag... landade med tåget och kom till hotellet, så var jag så här, fan här vill jag hänga ett tag. Alltså du vet, jag bara tyckte det var mysigt att vara här och gå runt.
Gud, vad underbart.
Ja, men jag gillar verkligen det. Och jag har alltid gillat Trollhättan. Jag har spelat in här. Jalla Jalla är ju delvis inspelad i Trollhättan och flera av filmerna jag har gjort det här. Så att jag har absolut en connection. Så när jag kommer hit så är det ju lite som att komma hem på ett sätt. Så att du är inte helt fel ute.
Jag fattar det. Jag tänkte så här, jag blev så glad när jag hörde att du skulle komma och vara med i podden. Så jag brände av två av mina favoritsvenska filmer, det vill säga Jalla Jalla och Kops. Så jag har dem så otroligt fräscht i minnet. Så jag vet inte om du har dem lika fräscht i minnet som jag har. För att det är klart, det var så länge sedan du gjorde Jalla Jalla. Men jag måste ändå bara fråga dig. För att under hela min uppväxt, då hade vi en polare vi bara kallade för Benson. För att han började härma karaktären Benson som aldrig pratade i Jalla Jalla. Bara för att han var en så cool karaktär.
Okay.
Hade du en sån polare i Örebro? Eller hur kom du på en gubbe som Benson?
Ja, men det är en bra fråga faktiskt. Men jag kan förklara exakt vad som hände. Jag var på en konsert med hans bror Daniel. Och så träffade jag Benson. Han heter Benson.
Han gör det på riktigt.
Han gör det på riktigt. Och han var så här tyst och skön. Jag bara, fan vad grymt. Nu ska vi ha en jalla. Bara för att han var det. Jag tyckte han bara passade perfekt. Så det var bokstavligen det. Han var skön. Och jag är fortfarande lite så de gånger jag har träffat den. Så här skön snubbe som inte pratar så mycket. Han pratar ju obviously. Men jag bara tyckte det var kul med någon som var helt tyst. Och det blev genialist. En grej. Alltså, det blev en grej. Det var kul.
Idag träffar du ju massa filmare här, unga filmare. Mm. Du var ju en gång en av dem. Hur känns det att sitta på scen nu och vara en inspiration och förebild för dem?
Ja, men det känns bra. Alltså jag hoppas bara att man inspireras. Det är väl det viktigaste egentligen. Men jag känner att jag var där redan för ganska länge sedan inspiration för film. Jag minns till och med att du vet, jag tror till och med att jag fick vara med i jury och liksom, inte att jag inte fick vara med och tävla, men lite den feelingen, så, men det är kanske bra om du gör det här, för att jag vann ju så mycket i början där.
Du vann första året.
Jag tror
och sen vann du...
Ja, Gangsters and Cash var första året.
Ja, första året. Ja. Jag minns inte, det var 30 år sedan.
Ja, jag förstår
det. Jag minns att jag vann, men det var ju också inte bara den här festivalen, det var ju massa man vann. Alltså, det var ju konstanta grejer. Det känns som jag har vunnit saker hela mitt liv, hela tiden. Jag vet.
Men igår var det ju invigningstal, och då sa... Det var ju kulturchefen här i Trollhättan, han heter Tommy Svensson. Han pratade om att Svenska Filminstitutets gamla vd alltid kallade Novemberfestivalen för Sveriges viktigaste filmfestival. Mm. Man brukar ju kalla det här för SM i kortfilm.
Just det.
Det vill säga att det här är porten in till någonting större.
Verkligen.
Och därför blir det ju så extremt viktigt, för det är ju bara unga filmare som är här. Mm. Och alla drömmer ju om att en gång få likt dig ha nått toppen.
Verkligen.
Så det här är ju någonstans inkörsporten.
Gud ja, Novemberfestivalen är ju, alltså, den har ju den pondusen. Och alltså... Och återigen, det var ju mitt första möte med publiken. Så att för mig kommer alltid för någon, det är därför jag är här nu 30 år senare. Mm. För att vara med och fira.
Men är du en sån, är du så rånostalgisk, i och med att du pratar så fint om Trollhättan? Kan du gå på gator där du spelade in i jakten när Ror och Torkel Pettersson blir liksom jagad av hund? Kan du ändå gå där och tänka så här, fan, det här har förändrats, det här ser annorlunda ut? För när man ser Jalla Jalla, det är ju också ett fint tidsdokument. Ja. För det är ju Trollhättan för x antal år sedan. Men det ser ju inte ut som idag, även om man ändå kan romantisera den tiden så extremt mycket.
Nej, helt klart, och jag vet, jag menar, mitt flyg går lite senare imorgon, och jag tänkte att jag kommer gå runt och titta. Så att jag har redan planerat att faktiskt gå runt.
Gud vad härligt.
Ja. Jag har ju faktiskt en studio här som jag har invigt som heter Studio Fares också.
Just det, på Film i Väst.
Ja, men precis. Mm. Så det är ändå, så jag menar, jag har ju till och med invigt någonting här i Trollhättan. Så det känns ju extra kul.
Underbart.
Vi har ju våran, det har inte jag tänkt på faktiskt innan, men vi har ju en egen, vi har ju en lokal för Geekpodden där vi samlas och spelar in ofta. Så diskuterar inspiration. Och runt hörnet där, och det har jag faktiskt inte tänkt på, det kommer på nu. Där, det är faktiskt där som Jasmin och Roro, Jasmins sliska brorsa, tar de här bilderna utanför bilen i filmen. Det är faktiskt precis
runt hörnet. Festlokalen på bröllopet.
Ja, det är precis där.
Ja.
Det är helt, och det är inte långt härifrån. Det är bara ett par kvarter där borta.
Har det hänt mycket med det området eller?
Extremt mycket. Jag satt med min fru igår och kollade bara, fan, det är typ 7 restauranger sedan den lokalen är där. Men ändå är det kvar en restaurang där, så det finns ändå ett skimmer av att men det är ändå den lokalen, så man kan köpa det rakt alltså. Av. Ja, det är faktiskt helt underbart.
Ja.
Men när du säger Jasmin, jag vet att för 15 år sedan hade vi ju Lalle här på den scenen där du pratade idag, där det var 403 pers som Lalle stod och sjung för 403 pers. Idag fyller hon Ullevi. Och du gör det du gör.
Ah.
Lalle har ju inte gjort någon annan film, så vitt jag vet, utöver Jalla Jalla. Nej. Och slog igenom där. Mm. Hur hamnade hon i din film?
Ja, men det var via någon casting. Någon berättade om någon som var... Och sen så tyckte jag hon var bra bara. Mm. Och sen sjöng hon ju på inspelning. Jag bara, fan, du sjunger så jävla bra. Alltså, du vet, så här, hon sjöng ju då och mm. sjöng för teamet och grejer. Och jag visste ju att hon ville ju jobba med musik, så jag tror anledningen att hon inte gör mer filmer för att det var inte det hon ville göra. Mm. Jag kastade, hon var till och med lite osäker, bara, jag vet inte om jag vill, jag bara, jo, det kommer bli grymt där. Du vet, och det var ju musiken som var hennes stora passion liksom. Mm. Obviously gick det ju bra liksom.
Ja, extremt bra. Och det är också ganska coolt att hon har gjort en film och det är Jalla Jalla och ja. Det är ju så här.
Jackpot, ja, men det är värsta kultrullen. Jag tror att i början tyckte hon det var lite jobbigt att vara känd för Jalla. Nu tror hon tycker att, tror hon är stolt över det.
Ja, men det vänder ju i livet, det blir
ja,
ju så.
Ja, men det gör ju det. Det är så här, just Jalla och Kops liksom. Det har ju blivit lite av kultrullar liksom.
Men du, när du nämner Kops, jag måste fråga dig, för jag börjar gapskratta, för jag såg den i morse nämligen. Mm. Och jag tyckte det var så...
Håller den fortfarande? Ja,
skojar du eller? Okay. Alltså, filmen, jag... nej, men det här görs inte längre. Det här görs inte längre.
För jag undrar så här, ska jag se om den verkligen? Håller den? Jag vet inte. Alltså, jag var ju, alltså, du får förstå att när jag gjorde den var jag 24 år. 24 bast var jag liksom.
Ja, men jag förstår att det kanske blir befängt för dig, men jag hade ju någonstans hoppats på en Kops 2 någon gång. Och jag vet, min svärfar, han har varit polis i nästan 30 år, tyvärr är han borta nu, men han älskade Kops av hela sitt hjärta. För han tyckte att ja, men den visade en sån rolig sida av polisen som man egentligen aldrig ser annars. Det är så här, tunna blå linjen, det är fuck, det är väck. Det är alltid så mycket allvar, det är så mycket tråkighet med poliser. Men du visar ju den här underbara sidan av poliserna som man bara fullkomligt älskar.
Det jag kan avslöja här faktiskt lite exklusivt är att det var eventuellt en Kops 2 på gång. Mm. Som inte jag var inblandad i. Som jag fick så här veta vad det är. Jag var med och så här feedbacka lite för story. Och Torkel var väldigt mån om att göra den. Och det var rätt cool. Det handlade om Torkel som kommit till storstan. Eller Benny då, som kommit till storstan. Det var väldigt skojigt. Jag var med och skrev några scener där. Men sen tror jag att den lite föll igenom. För att jag tror att finansiärerna ville verkligen att jag skulle regissera. Jag tror att det var där...
Men ville du inte det?
Nej, men jag har inte haft tid liksom. Däremot kan jag ju säga så här. Jag planerar att göra någon actionfilm i framtiden. Och jag kommer ju most likely vilja göra det med Fares Torkel. Så någon typ av reunion vill vi göra.
Och förhoppningsvis alltså, någonstans med din egna spel som hade varit... Jag tror inte en enda människa i världen har gjort ett tv-spel och sen gjort en film av det själv. Jag tror inte den biten finns. Men jag måste bara förlåta att jag avbryter det här. Men gällande Kops där, jättesnabbt bara. Det var en scen där som sagt fick mig gapskratt. Och det är när den här polisstationen i det fiktiva Högboträsk ska läggas ner. Och det är en presskonferens i en sal där absolut ingen i samhället bryr sig förutom en lokal journalist.
Ja,
du minns säkert här, han sitter längst fram. Och Benny då, som verkligen vill bevara den här polisstationen, säger att de har jobbat jättemycket med pre-crime.
Och
den här kom ju året efter Minority Report. Exakt. Var det så du
100%.
Tänkte? 100%. Ja, det var det. Fan, vad
coolt. Shit, vilken bra catch.
Ja, det var
och det
så
var, snyggt. Det var intressanta var att det var Torkel som kom, han bara... Du, fan, jag såg den här minority, de säger en pre-crime. Jag tror han bara kan använda det. Jag bara, det är perfekt. Kör på det. Så det är exakt där det kommer.
Fan, vad roligt. Alltså jag skrattade så mycket så jag grät.
Otroligt att du catchade den.
Ja, men vi är sådana filmnördar. Alltså jag tänkte, ja men du vet, när polispizzerian på slutet kommer och alla de här pizzerierna nämns och varför är det ingen som köper American Psycho? Jag vet inte om det beror på namnet eller ingredienserna. Det vet vi aldrig, men man kan ju bara fantisera. Den är i alla fall genialisk, Josef.
Ja, vad kul. Tack, vad kul att höra.
Men vad kul att höra att du är sugen på att göra actionfilm.
För ja, det är det enda jag är sugen på.
Ja, för det var en grej som jag fastnade för. Det var en gång i tiden så var det ett slitet VHS-band som hängde bland polarna. och vi drog in på fester och kollade och det var coola killar.
Just det.
Jag kommer inte ihåg så mycket den, mer än att fan, jävligt cool action. Ja. Snygg, annorlunda, väldigt osvensk action. Ja. Och det gjorde så att jag bara, det här vill jag se mer av. Tack vare den filmen så började jag gå på Novemberfestivalen. Mm. Och för att kunna hitta mer av den skolans filmer. Liksom. Att fan, vi kan alltså göra sådana här i Sverige, upptäckte jag ju då. Mm. Och sen kom ju Jalle Alla och sen då Cops då, när man fick se den här galna, överdrivna, fantastiska action med Torkel. Det var ju så att mer sånt, jättegärna.
Ja, jag kan säga att det finns redan en väldigt tidig version på en actionkomedi som jag varit sugen på att göra länge. Det är bara att hitta tiden. Alltså det är det som är problemet. Så jag kommer göra film någon gång, jag vet bara inte när.
Ja, är det 15 år sedan du gjorde film senast?
Ja, 16 år sedan. Ja, 2010 var sista. Ja, det är helt otroligt.
Ja, det är tiden helt otroligt. Iväg.
Men ärligt talat, tittar man på spelen så är det ju, jag vet inte om ni spelar spel själva.
Vi kommer komma in där.
Ja, men precis. Det är ju som en, det är ju som en film.
Ja, så det är ju liksom, speciellt dina spel.
Ja, men exakt. Mm. Alltså, det är ju som att spela en film. Liksom.
Men vi kan ju ändå bara gå in på dem. För att jag är sån, utöver typ partyspel och eventuella Call of Duty och sådana grejer där man sitter och spelar i soffan ihop, så brukar jag bara säga Resident Evil 5 och dina spel är perfekta för att ha varsin kontroll i soffan. Ja, det är så bra.
Älskar
jag med, och jag spelar med brorsan
kul
jättemycket.
Att jag brukar alltid få skit för att jag lyfter fram Resident Evil 5.
Nej, det är
jag älskar att spela det.
Ja,
det är men så bra co-op-spel. Folk är bara så, nej, det är ute i ljuset. Det är inte skrämmande alls.
Nej,
det jag älskar det.
Ja, det är action.
Jag vet inte hur många gånger jag har spelat igen det.
Det är action och co-op i det senaste
formen.
Det är så bra. Ja. Och det är därför jag blir så glad när vi kommer in på dina spel här då.
Ja.
För att nu sitter jag ju med mannen Magnus här som jag har spelat alla fyra. Men jag har spelat två med min fru. Det är Way Out och Split Fiction.
Mm.
Och en, jag vet att det här är en jävla nördig detalj. Men första gången skulle jag spela Way Out med några polare och dricka bärs. Vi skulle ha en jättetrevlig kväll. Och jag älskar ju när grejer går sideways. Mm. Typ GTA San Andreas. Du bara springer och tränar för du vet att du kan bygga upp din gubbe.
Just
du kan äta rätt McDonald's fast sallad och inte.
Just det.
Och i början när man är på gymmet där så kan man ju bänka.
Ja.
Och du vet, man sitter och bänkar i 45 minuter en timme. Fast man borde spela vidare bara för att det är en sån snygg detalj.
Ja, ja.
Är det någonting du liksom lägger in med mening? För du vet att folk går igång på den här grejen. Eller liksom, nej, varför lägger man till sånt?
Nej, men just det. Titta på första spelet som jag gjorde, Brothers. Jag har alltid älskat att göra världen interaktiv. Och det är något som har följt med i alla spel vi har gjort. Om du tittar på Brothers, A Way Out, It Takes Two, alla. Att världen känns levande. Så ibland upplever jag vissa spel att de är lite som en kuliss.
Mm.
Och jag vill att världen ska vara levande. Och därav, både Brothers och A Way Out, att säga, om du är på en fängelsegård, ja, då skulle du kunna interacta med saker och liksom känna lite på världen utan att det nödvändigtvis
helt rätt
behöver vara något extra.
Ja.
Mm.
Ja, det gör,
och det fortsätter
det
vi med
mycket.
Ännu mer. Ja, men jag tycker. Och det finns ju massor, framförallt i Brothers Interaction, där hade vi inga HUD som visade det, men det finns ju massor som folk missar som man kunde göra. Egentligen.
Jo, men det är ju samma med alla roliga nuggets i Split Fiction. Om du är på upptäcktsfärd så kan ju varenda barna vara någonting utöver det vanliga. Och helt plötsligt får du en trophy för att, wow, du kan ta det genom den väggen. Ja. Ja, det är en underbar känsla. Ja.
Och vi kommer ta in ännu mer i nästa spel vi gör. Alltså just att göra världen interaktiv. Liksom.
Fortsätter du med co-op-spel? Är det det som
gäller? Det har blivit våran grej. Alltså vi är ju typ bäst i världen på det.
Ja,
och det är någonting, det finns någonting, vi har ju liksom gjort olika typer av spel varje gång. Men det är som så här, det är som att fråga Nat idag så här, kommer ni fortsätta göra single player? Alltså lite grann den känns. Men med det sagt så säger jag inte att det är omöjligt att någonting annat kommer. Men just co-op, det är så jävla, det finns så mycket upptäckare. Det finns så mycket nytt att utforska och just den här dynamiken mellan två spelare i en soffa. Det finns så mycket spännande. Att du är din egen, och många blandar ihop. De tänker att så här, ja, men det här är ju, du tar tillbaka split-screen-spelen. På ett sätt gör vi det. Samtidigt så här, det vi har gjort har egentligen, ska jag säga, ingen gjort på det sättet. Vi skapar en narrativ upplevelse som är skriven, designad och regisserad för att bara spelas av två spelare. Vad betyder det? Jo, att du har unika karaktärer, unika mekaniker. Det är ingen drop-in, drop-out. Det är liksom en helt skräddarsydd upplevelse för att spela två stycken som inte går att spelas ensam. Och det har inte riktigt gjorts på det sättet.
Mm.
Och jag tror att det är det som har gjort våra spel unika. Och obviously, ja, vi är nästan, alltså, tittar man på A Way Out, It Takes Two, Split Fiction, vi börjar närma oss nästan 50 miljoner sålda kopior, vilket är helt sjukt.
Helt fantastiskt.
Förstår du? Det är liksom, och då pratar vi, det två spel, så det är nästan över 100 miljoner spelare där ute.
Men även om vi fullkomligt älskar ju det här också, och det är så tacksamt med de här spelen, för de går både att spela om man är en duktig tv-spelare eller om man inte är en duktig, och det gör att man kan få in allihopa, och det är otroligt tacksamt. Men gillar du ändå liksom att spela exempelvis Fallout 4, Red Dead 2, The Witcher?
Ja.
Du kan ändå uppskatta singleplayen också?
Jag är en singleplayer-spelare, rakt av. Alltså mycket mer än multiplayer. Även även om jag spelade, jag menar jag spelade nu senast Ark Raiders, jag tycker det är kul med multiplayer och Battlefield.
Så bra. Ja, sexan är otroligt.
Ja, ja, jag tycker det är kul, men jag är mycket mer singleplayer lagd. Jag gillar ju som du säger Witcher, ett av mina favoritspel och alltså rollspel älskar.
Gillar
jag,
du Fallout? Jag måste fråga.
För ja, jag men Fallout gillar jag var mer fan av Oblivion. Alltså. Mm.
Skyrim också kanske.
Ja, men Skyrim, men mer Oblivion av någon anledning.
Alltså, köpte du en ny version när den kom?
Ja, men vissa saker ska man inte spela om.
Alltså, jag hör dig.
Vissa saker ska man bara låta vara. Men,
det funkar ju inte på dig.
Nej, tyvärr inte.
Men för att fråga, bara lite nyfiken, vadå? Ni bor i Trätta, har du barn och familj? Och...
Vet du vad? Mm. 1 januari ska jag få mitt första barn.
Ja, du ska det. För jag satt och tänkte, fan vad du hinner se och liksom spela saker. När du har barn kommer det ta samma tid.
Nej, jag vet. Och jag har maxat det som tusan nu. 2019 fick jag sånt. I och med att jag jobbar i det här huset som vi sitter i nu. Och det är ett kulturhus. Och vi hade biograf för. Så kunde jag se väldigt mycket bio. Så 2019 fick jag mitt stora mål. Det var att se 102 biofilmer på ett år.
Oh, wow.
Och den var lite halvsvårlöst. Flickvän. Men vad fan. Det jag tänker implementera på min jag kommer få en son, han ska heta Bob. Ja. Det är redan klart.
Okay.
Vi kommer ju bara mata kultur alltså.
100%. Och vet du vad? Det är fantastiskt. Efter ett tag kommer också sonen kunna vara med och spela. Och det är faktiskt en bra inkörsport. It Takes Two framförallt. Min kompis sa att hans dotter, hon lagt ner 252 timmar på It Takes Two. Alltså spela om. Jag bara, hur är det möjligt?
Jo, men det gör. Alltså grejen är att min son, han är 7 år. Mm. Vi började spela tillsammans jättetidigt, verkligen. Ett av spelen som spelas mest och fortfarande spelas är It Takes Two.
Ja, du ser alltså.
Och det började med att vi spelade ihop. Och det är ett fantastiskt spel att spela ihop. Nu har han börjat spela det med sina vänner.
Mm.
Offline, online. Han bjuder in sina vänner. Friend pass. Mm. Fantastiskt. Han bjuder hem kompisar. De spelar i soffan.
Ja,
de
ser.
Blir inspirerade att börja spela. Nu är de inne på Split Fiction.
Mm.
Men de hoppar ändå tillbaka till text också.
Ja.
För de älskar bägge spelen.
Ja,
de är ju så gjorda för alla.
Ja.
Och sen jobbar jag på fritidsgård och jobbar med ungdomar mellan 12 och 17 år.
Mm.
Och det är ju många som, kanske främst tjejer då, som inte spelar så mycket spel.
Ja, just det.
Men It Takes Two och främst Split Fiction nu i år har fått folk att komma dit. De kommer dit bara, får jag boka spelen igen? Vi vill spela spel igen. Vi vill fortsätta med det. För de vill fortsätta på sitt äventyr som de har påbörjat. Och där är också en grej som är så fantastisk med de här två spelen. Det är ju variationen.
Mm.
Jag fattar inte hur ni har tryckt in så mycket olika spelmekaniker och idéer. Är det för att du inte kan sålla? Och vi bara, fan, vi ska in!
Nej, alltså, ja, så här är det. Alltså, det började egentligen redan när jag gjorde Brothers. Om tittar på Brothers också så har ju faktiskt variationen funnits där från dag 1. Det är någonting jag alltid önskat för att spela. Jag tycker att det kan bli lite tjatigt, lite för långt, lite för mycket samma. Och när jag gick in i spelbranschen och med Brothers, då gjorde de inte lika all in då, såklart. Men då frågade jag designern, så här, varför kan man inte göra det här? Och jag fick inte riktigt något bra svar. Så jag pushade det. Jag pushade jättemycket bra. Jag fick in det jättemycket för det var väldigt varierat spel. Och sen när jag startade Hazelight, ja, då var det ju, jag var ju chefen så ingen kunde säga nej. Så jag bara sa, nu ska vi ha jättevarierat. Så vad som hände, vi byggde upp systemen, vår motor, vi jobbar med Unreal, men Unreal är oftast bara skalet. Själva innehållet gör ju mycket själv. Så vi byggde upp våra tools, vår kultur, vår sätt att göra spel bygger på variationer av mekanik. Så det är så vi approachar ett spel. Alla vet så här, det här är ett Hazelight-spel är en oerhörd variation. Sen får man inte glömma, variation är ju också lite läskigt för att det är inte bara variera. För du kan ju lätt prototypa en mekanik ibland på en vecka som, ja men titta här nu kan du, men att polera det, det är där helvetet kommer in. För att det handlar inte bara om att trycka in massa saker utan du måste också polera dem.
Exakt.
Och det var så klassiskt för att när vi släppte Take Two, det var det som var det läskigaste, så här, fuck om vi hinner polera allting. Samma med Split Fiction som var ännu värre, vilket är third person action adventure, det är ännu svårare att polera för att det är mer liksom kameran närmare, det är mer detaljerat. Men just när vi släppte Split så kom det ju ett spel, kommer ni ihåg det här Balan World eller Balanland, ett slags plattformsspel där man hade oerhörd variation. Jag tror det hette Balan World, men det var så intressant. Nej, för det kom ju 3 dagar. Ja, men det var så här en japansk så här känd plattformsutvecklare som släppte. Och det släpptes ju typ 3 dagar emellan.
Mm.
Och det var sjukt mycket variation. Men inget var polerat. Så det blev ju tvärtom. Det blev istället dåligt. Så vad jag säger så här, variation ja, men det är inte riktigt så enkelt. Det krävs otroligt mycket jobb för att polera allt till den nivån där det känns tight. För det är det viktigaste. Du vill ha det varierat, men du vill att det ska kännas bra också. Ja. Det är där tricket ligger.
I år... eller nästa månad menar jag, då är det dags för Game Awards igen.
Mm.
Och 2021 så plockade ni feta Game of the Year för It Takes Two.
Ja, det var helt sjukt.
Ja, jag förstår det. Och då har du ändå varit med innan också och kört in Fakta Oscars grejer, Way Out och allt det här. Men i år Så det blev inte nominering för årets spel, men ni fick 4 andra nomineringar. Ja. Ni fick ju både action-äventyr, familjespel, regi och multiplayer. Ja. Kommer du vara där i år?
Ja, 100%. Alltså. Jag tror till och med, om jag ska vara ärlig, jag tror att vi var rätt nära att bli nominerade i Game of the Year. För att det är bara, vi är fortfarande, om titta på årets spel, så är vi på kanske 3:e eller 4:e plats på det mest hyllade spelet. Alltså. Och jag menar, så jag tror att det var rätt nära, men det är fantastiskt. Ett år som det här med så mycket bra spel som kommit.
Mm. Från Sverige dessutom.
Ja,
alltså vi har ju både Hazelight, Embark och Dice.
Ja, ja, ja. Så det känns som en vinst bara av att ha blivit nominerad. Det känns som att fan, där. Så ja, jag kommer absolut vara där.
Men årets spel då? Vilket blir det?
Du har Claire, jag tror det kommer bli Claire. Olika skäl. Det är inte mitt Game of the Year. Jag gillar spel, men det är inte mitt Game of the Year. Jag skulle säga mitt Game of the Year faktiskt. Det var en överraskning för mig också. Det var Ark Raiders. Ja. För jag tyckte så här, just multiplayer-aspekten gav mig något jag inte har fått förut i multiplayer. Sen har inte jag tid att lägga lång tid. Jag kanske har kört det 15 timmar och tycker att det är väldigt bra. Men jag kommer nog inte kunna fortsätta med det.
Ja, men det har en nerv inget spel har haft och väldigt länge. Ja. Och det är beroendeframkallande. Ja. Det är otroligt spel.
Och det är extremt välgjort. Ja. Och det är en polare till mig som driver Embark också. Så det var extra kul. Alltså,
man undrar han det.
Ja, men verkligen. Ja, det är
det tåg jag hoppas rulla länge, för det har så otrolig potential det här.
Men det är lite galen också. Du ser ju, alla pratar ju redan om det. Som
ja. Liksom, det går ju superbra. Så det behöver man inte.
Men jag gissar att du inte har så mycket tid att spela, men när du väl spelar, vad blir det för någonting då?
Alltså, jag försöker spela allting. Uh-huh. Alltså, jag försöker hitta tid även när jag jobbar, men det är svårt. Men just nu kör jag genom Ghost of Yota. Det är min 2:a till Game of the Year. Det tycker jag är väldigt vast. Uh-huh. Alltså. Men det är det här klassiska, lite för långt, lite för mycket open world, bla bla bla. Men det är fortfarande tight, alltså bättre än förra. Så jag spelar lite Dispatch nu när jag åkte på tåget.
Oh,
jag.
Det ligger på min lista, jag måste spela.
Ja, men jag började spela det, så jag bara fan, alltså det är ju väldigt det är väldigt passivt upplevelse. Ja. Sen faktiskt började jag titta på en YouTube-film istället. Det var otroligt välskrivet, otroliga karaktärer. Men gameplayet var inte så spännande, så jag sitter och kollar.
Men idén är ju så cool.
Idén är sjukt.
Att du har en gammal superhjälte som sitter istället spindeln i nätet och tar de här samtalen och ska leverera.
Ja, det är så effekt alltså. Ja, men jag bokstavligen känner att jag vill hellre titta på det här än spelare. Alltså, men det är otroligt bra skrivet och sjukt bra karaktärer.
Vad känner du om Dying Light och Treyarch's comeback med The Beast då?
Det står på tur. Jag kan ju inte spela flera spel samtidigt. Nej. Jag kör ett i taget liksom. Och det spelar så långa så ibland går. Men jag har dem på min wishlist. Jag kommer ju komma igenom alla. Alltså,
men är du en sån gubbe, du kör en main story och sen känns ju lite sidequest och så märker du att om jag fortsätter göra sidequest kommer jag aldrig bli klar. Jag gör bara klart main mission.
Liksom. Det är det jag måste göra. Och vissa, jag spelar inte färdigt alla spel idag. Utan jag kör, jag känner så här, det här, ja, nu är, oftast vet du vad ett spel är efter några timmar. Men med det sagt, Split Fiction, du fattar inte vad Split Fiction är förrän du spelar till slutet. Det är ett annat problem att folk inte spelar igenom spel, tyvärr. För jag tycker så här, det är när man ser slutet på Split Fiction som man fattar det genialiska med det.
På tal om det, Split Fiction, du säger ändå att du har en dröm någon gång om att göra en actionfilm. Hade inte den ultimata actionfilmen varit Split Fiction med tanke på hur mycket coola grejer som händer där med både fantasy och sci-fi. 2 superstarka kvinnliga karaktärer. Ja. Den här dundercoola skurken. Alltså alla de här röstskådespelarna du kan få in i såna extremt fräcka varelser man möter på. Hade inte det varit en otrolig actionfilm att skapa?
Jo, det hade faktiskt varit, och det är väl lite så här på G Hollywood kanske det händer, men det är så mycket kackel där. Vi får se vad som händer. De kacklar så mycket. Blir det avskräckt tycker jag det var skitkul. Mm. Det är en jävligt cool idé att göra. Alltså just att hoppa mellan sci-fi och fantasy. Jag vet att när vi började med den så jag bara, men nu ska jag gå runt och kolla lite filmer som har gjort det så vi kan få inspiration. Men det är ingen riktigt som har hoppat på det sättet mellan sci-fi och fantasy. Så att på det sättet känns det ju fräscht och unikt att kunna, ja men fan, tänk dig hoppa mellan Transformer till Lord of the Ring. Ja men du vet.
Såhär, men det blir ju så, det blir ju så.
Ja, så det är rätt ballt. Jag tror det kan bli något fett. Så om någon gör det hade det varit grymt.
Jag älskar ju film väldigt mycket mer än vad jag gillar tv-serier. Men i vissa fall kan jag fatta att tv-serier behöver fylla ut sin grej. Men när det gäller Split Fiction så kan man ju ändå se att det hade kunnat vara en säsong där vartannat avsnitt skötte sci-fi och varandra avsnitt varannan var fantasy. Ja. Och man hade kunnat se HBO Max eller Netflix eller någon göra en extremt proffsig produktion av det.
Du får bli en studiochef i Hollywood och fixa det.
Ska jobba på det.
Exakt.
Apropå film, alltså något som är väldigt filmiskt är en av mina favoritscener i ett spel någonsin. Och det är från A Way Out. Sjukhusscenen.
Ja.
När de fightas och kameran går igenom lufttrummor och åt alla. Det är ju det är en våt dröm. Den är så snygg så det är helt jävla sinnessjukt.
Ja.
Det är en sån som jag har som en favorit. Har du någon favorit från dina spel som är något ögonblick i något av spelen som är det här?
Det finns väldigt många. Men jag ska säga en av de starkaste fortfarande Det måste ändå vara slutet på Brothers fortfarande. Alltså, du vet, jag vet inte om ni har spelat det.
Oh, ja.
Och där, den här stunden, nu ska jag, kommer jag spoila lite här för er som är känsliga. Men just den här stunden när du har kontrollerat två karaktärer med en kontroll med två stickor.
Mm.
Och sen så är det den vänstra stickan som där du, den du vanligast spelar med och den du styr storbror med dör och du försvinner. Och du måste bokstavligen begrava din lillebror. Och du måste när du kommer tillbaka till din pappa simma själv. Och det är bara storbror som har kunnat hjälpa dig. Och då måste du komma på att trycka på den döda brorsans knapp för att få kraften för att simma. Och jag kommer ihåg att det var så många när vi testade som de sa så här, vi måste lägga in en knapp om man trycker. Jag bara nej, det måste vara utan hund. Och det är så viktigt. Och den momenten, folk kan fastna ibland 10 minuter när de trycker. Och den rysningen den momenten skapar är magisk. Och den är fortfarande min topp, alltså som är... Den visar också kraften i ett berättande som du aldrig kan göra i en film. Just kraften att berätta någonting så oerhört emotionellt och starkt på ett interaktivt sätt. Så jag tycker nästan det bästa, det är ett väldigt bra exempel. Och jag måste vara ärlig, det var ju också den momenten som man kan typ säga skapade min spelkarriär.
Mm.
Brothers var ju riktigt tight, men det var ju det som folk bara, what the fuck? Och sen hur man styr karaktärerna, obviously. Så det, utan Brothers hade jag aldrig kunnat starta Hazel Light.
Mm.
Så jag är väldigt tacksam. Så det kommer alltid vara så här... Ja, men en kär... Och jag kommer också här, när jag kom på den grejen, jag kunde liksom inte sova den kvällen. Jag bara, jag måste teamet säga...
Men kom den eftersom? Precis, eller hade du den från början?
Nej, eftersom, så? Det var inte från början. Nej. Från början var det att storbror skulle dö, du skulle begrava, du skulle bli av med den stickan. Det var väldigt viktigt, just den stickan du var. Det skulle vara så här konstigt att styra.
Mm.
Och du skulle begrava dem, allt det. Men just den här att du skulle... För att lära dig simma var du tvungen att trycka på döda brorsans knapp. Mm. Och då får du kraften. Det kom efter. Det momentet var så starkt när jag bara fuck, jag måste berätta till teamet. Liksom.
Jag tyckte bara att det var så deppigt, det tomma att den här stickan, liksom, jag är van med att den här brorsan
jo,
finns
men
där.
Det är ju... tanken. Det är därför det finns en funktion med att den som dör är i den stickan som du faktiskt använder för att kontrollera normalt. Men det var ju bara en kvart du spelade efter. Men det hela finns ska vara som att du bokstavligen fysiskt blir av med en arm. Och det är det som är så jävla starkt med Brothers. Att du känner så här, oj, en armen är borta. Mm. Och det är otroligt unikt, måste jag säga.
Det låter nästan som du beskriver det här att om man pratar om att man ska göra dina spel till eventuella filmverk i framtiden så är kanske inte Brother den delen, för den gör sig bäst när du är interaktiv själv.
Ja, och detsamma gäller med Way Out. Mm. På tal om att spoila för er som är känsliga, nu kommer jag att spoila det också, men det är en viktig poäng här att så här, hela spelet byggde på att bygga upp en, för att det handlar om två karaktärer som är i ett fängelse, och så var poängen att bygga deras dynamik så starkt tillsammans och sen bryta det. För vi får reda på sen, de har gemensam fiende, så får man reda på att den ena är polis. Så vänder vi spelarna mot varandra. Och det som är coolt än idag för mig, där folk är så arga, bara, varför fick jag inte välja det? Men hela poängen är att du ska vända spelarna mot varandra och du behöver ta ut varandra. Så tänkte jag, du bygger det här samarbetet, bygger och sen bara förstör det. Och det är det jag älskar med så här co-op only, därför att du kan skapa sådana unika dynamiska, fantastiska situationer mellan spelare där folk är så fan bara, det är en jävel att titta på. Man har ju sett streamers och de bara, vad fan, du vet. Det är bara att titta på.
Men det är magisk känsla.
Ja.
Men det du beskrev, såg du Penguin? The Penguin på HBO Max?
Ja, jag har missat den. Nej.
Ja, då ska jag inte spoila det, för där har vi precis det du berättar nu.
Ja.
Det är en grej där, den är så pass ny så vi spoilar inte den här.
Ja.
Men det här som får folk att bli arga, det är ju det som gör
det
att man get the people going.
Verkligen.
Som Jay-Z sjunger.
Verkligen.
Precis,
verkligen.
Alltså, det är helt rätt.
Ja.
Fantastiskt.
Något som får en att bli glad däremot apropå A Way Out, det är att det finns ju faktiskt en Trollhättekoppling i det spelet.
Asså?
Och det är ju att man besöker ju faktiskt en mack.
Just det, Roy
och det är Roy och Rogers mack, och det är Galenskaparna.
Exakt.
Som är från Trollhättan.
Stämmer bra. Stämmer
är det någon
bra.
Tanke med det, eller blev det bara så att det är
det
något svenskt?
Det bara blev så. Jag vet inte om det var, det var någon i teamet. Vi tyckte det var kul. Vi gillar alltid att dra referenser, och vi har alltid det i alla våra spel.
Ja, för det tänker jag på i Split Fiction är det så sjukt mycket referenser till olika spelgrejer.
Ja.
Jag blir helt överlycklig när jag hittar en sån Bonfire från Dark
Souls.
Exakt. Bara, snygg detalj.
Ja, men vi gillar sprida ut dem där. Det är ändå kul när folk känner igen. Vi vill också flirta med lite genrer. Och
jo, men det är ju så snygga kärleksbrev.
Ja, men lite så.
Man blir
lite
varm.
Så. Ja, men exakt. Lite så. Det kommer vi fortsätta göra.
Ja. Grymt.
Ja.
Jag tänkte bara om... Jag tänkte på det igår nämligen. För jag satt och spelade lite Split Fiction igen bara för skojs skull. För jag gillar ju den. Jag skrattar så mycket åt den fantasy-biten när man är en korv som man är rättare sagt två grisar så sen blir det en korv. Den är ju så extremt flummig. Den är nästan trippig lite LSD-ig. Alltså Är det här grejer som kommer till dig eller är ni ett helt team som bara sitter och spånar? Eller hur funkar det helt, kreativitet?
Just i det fallet, vi är ett helt team. Alla kommer ju såklart med idéer och sprutar. Och det är så jävla härlig plats på det här. Alla är så otroligt kreativa. Jag är så otroligt stolt över det teamet som vi har skapat. Alltså det är helt fantastiskt. Alltså folk är så oerhört kreativa. Alltså bokstavligen, nu i förra veckan när de presenterade något för mig så började jag gråta. För jag var så här, det här är så bra. Så vårt nästa spel blir för. Men du förstår, det har blivit så otrolig. Wow. Kulturen är så stark där nu. Men just det där exemplet så var det just att. Det var först. Först var det skulle vara jätter. Sen blev det grisar. Och sen började världen bygga upp allting. Men sen sa jag kom åt till den. För vi jobbar olika poddar. Sa att det är den podden. Jag bara, hörni. Jag tror fan de här grisarna måste dö och bli korvar. Jag bara, det kommer bli så jävla coolt. Och de vägrade det. Jag bara, fan. Jag bara, vet ni vad? För jag brukar alldeles köra över folk. Jag bara, vet ni vad? Kommer ni på något bättre? Säg till. Men om inte, då får de gå in i en kvar och bli en korv. De bara, okej. Sen någon vecka efter, bara, fuck, det gjorde inte. Jag bara, okej, vi kör vi. Och då, jag minns än idag. Ja, men de som jobbade i den podden var väl lite så här. Men jag tror i slutändan så. Så blev de glada. Men det är en väldigt dynamisk, oerhört kreativ process på Hazelnut. Väldigt iterativt. Alla har oerhört mycket kreativitet att komma med. Det är verkligen ett spel som skapas tillsammans. Alltså det är ett fantastiskt, fantastiskt miljö. Jag blir rörd när jag pratar om det.
Men en grej som du säger här nu är väldigt fin. För att spelbranschen är som den är. Du känner ju till den mer än någon av oss som sitter här. Men det är ju väldigt mycket så här. Folk jobbar extra timmar, jättemycket stress. Spel blir uppskjutna. Diablo 3, eller Diablo 4, GTA nu. Men varje gång man hör någonting om Hazelnut känns det som du har en sån extremt sund arbetsmiljö. Vad gör du som inte de andra stora bolagen klarar? För du har ändå en jättestor crew runt dig.
Oh ja, men vi har 85 personer. Men det är klart, man ska sticka under stolen med att när vi började studien så hade vi massa utmaningar. Men så är det när du startar ett företag. Det är många så här, ja, men hur gör vi det här? Hur funkar det? Vi var ju färska liksom. Nu har vi funnits i över 10 år så vi har lyckats bli bättre och bättre och bygga upp en kultur som bygger kring respekt och ta hand om sina människor och försöka liksom ha en varm miljö som är viktig. Sen är det ju alltid så, alltid slutet på en projekt så blir det lite mer. Men jag skulle inte säga att vi hamnar i crunch. Jag tror It Takes Two. Jag tror att generellt så, jag tror räknade ut COO:n att det var så här 3 timmar totalt per anställd för projektet om man sprider ut det.
Liksom. Ja, precis.
Och samma med split, det var inte alls, liksom, det var någon timme här och där, men absolut inte på en sjuk nivå alls. Mm. Liksom. Men jag tror att det är flera skäl, både vi har byggt upp den kulturen, vi har blivit bättre på hur vi gör våra spel, hur vi jobbar, hur vi planerar, hur vi förbereder. Så jag tror att det är det handlar om. Det är ju mycket unknowns i spel och jag tror att vi har lyckats liksom täppa till de här annonserna, då är det också lättare för oss. Och
bör man vara försiktig med att sätta release-datum i spelbranschen?
Både ja och nej. Vi har ju satt nästa release-datum. Vi har ju typ, nej, jag tror att Split Fiction missar vi med några månader, men det är oftast
Det är ju standard, det är ju inte ens något ovanligt.
Nej, nej, precis. Men jag menar, ofta, men har du spel som GTA där alla förväntningar i världen är på dig, då kan jag förstå att de vill fucking få det bli, du vet. Det
är inte cyberpunkare liksom.
Nej, men de vill, ja, det är ett exempel på hur det kan gå åt helvete. Men det är som Nintendo har sagt, det är bästet. Men vad fan var det nu? Ett ofärdigt spel kommer man ihåg. Eller det var någon quote som någon sa. Jag kommer inte ihåg exakt hur det ut. Men just det här. Ingen gnäller för ett försenat. Så länge spelet är bra så är det viktigaste. Jag kommer inte ihåg quoten exakt. Men jag hade
ja, men man förstår ju kontentan av det.
Ja,
liksom.
Ja.
Hellre kvalitet än kvantitet.
Ja, och det är inte så att vi inte har spel att spela i väntan på GTA.
Nej. Det är vårt sista problem. Det var nästan en lättnad. Det är ändå fotbolls-VM i sommar också. Ja, så då kan vi fokusera på det.
Hörrni, Josef, tack som tusan för att du ville hänga med oss en stund. Och tack för spelen du gör. Fortsätt göra det. Ja. Vi följer det. Så tackar vi för oss.
Ja.
Vi ses framöver. Ha det
gott. Ja, det gör vi. Detsamma.
Hej.
Hej.